de olika formgivarna där.
Det är väldigt spännande för att det är så svårt också. Och det är svårt att avgöra vad som är vad och det går in i varann och man, ja, ingen vet riktigt kan man väl säga. Man kan hitta föremål som är utmärkande för olika stilar. Så.
Ja. Vi kommer återkomma till det i alla fall. För det finns hur mycket som helst att säga om just alla de här olika epokerna.
Ja.
Men nu ska vi faktiskt ta och ringa upp Barbro Råsbrandt som är alltså väldigt aktiv i Uppsala Ekeby-sällskapet och så ska vi äntligen få höra mer om vårat älskade Uppsala Ekeby.
Ja, spännande.
Då har vi nu ringt upp Barbro Råsbrandt som är vice ordförande i Uppsala Ekeby-sällskapet och hon har lovat att berätta för oss om allt vi undrar om när det gäller just Ekeby eller Uppsala Ekeby. Välkommen Barbro.
Tack.
Hur står det till den här morgonen?
Jo då, det är fint. Det är kallt.
Det är kallt? Ja.
Det är lite sol. Men det är ju april, det är första april idag.
Ja, det är det.
Du, man får ta det som ett skämt.
Ja. Var befinner du dig just nu?
Jag befinner mig på min gård utanför Uppsala, min gamla släktgård.
Ah.
Mitt bland en massa Ekeby keramik.
Vilken lycka.
Ja. Det är härligt.
Det här hade jag också önskat att jag
var. Naturen
och ja. Ja. Men hur många grader är det hos dig just nu där i Uppsala då?
Ja, det är väl nollgradigt nu tror jag när solen börjar komma. Jag har fem rådjur som går och betar på ängarna nedanför gården.
Ja.
Det är mina husdjur. Ja. Jag har fasaner och jag har harar som springer här. Så att, plus att skaterna håller på att bygga nya bon. Och hackspetten hackar på talgbollarna.
Det är en ljuvligt.
Har ni ett litet snötäcke också?
Nej, här och var finns det snö och framförallt is under snön så att det är lite svårt att gå ut.
Ah.
Det ligger kvar så länge i skogen till exempel.
Ja, det tar ju lite längre tid innan det tinar upp där.
När jag var uppe på trädgårdsmässan igår i Stockholm, då snöade det när vi kom ut därifrån.
Ja, det snöade igår.
Så men det är skönt om det inte lägger sig nu när det är april och allt.
Nej, vi hoppas på våren.
Ja, verkligen.
Ja.
Åh Barbro, vi är så glada att vi har fått ringa upp dig här för att vi är ju två nördar när det gäller att tycka väldigt mycket om Ekeby.
Mm.
Och du kan väldigt mycket om just Uppsala Ekeby. Skulle du bara kort kunna tänka och berätta om hur det hela startade upp med fabriken och vad som då tillverkades i början där?
Ja, absolut. Ekeby fick ju en 100-årig historia nästan och det började år 1886 med att några högborgerliga Uppsala-familjer med häradshövdingen Carl von Bahr i spetsen köpte upp ett hemland utanför Uppsala med tanke på att man skulle tillverka tegel, kakel och kakelugnar.
Mm.
Det var massor av ishavslera på det här hemmanet och man räknade med att det skulle räcka i 200 år för tillverkning. Den var utmärkt för det här ändamålet så att det var väl ett bra köp tyckte man.
Ja.
Men det blev ganska tuffa år de första åren med ekonomiska problem. Man fick tillföra mer kapital och göra ny ekonomisk konstruktion. Mm. Det var hård konkurrens. Det var många lervarufabriker här i Mälardalen.
Ja, det var det.
Jag visste att de var ju på något sätt ensamma om det här.
Nej.
Och det var små marginaler och så det var ganska tuffa år i början. Men det vände så småningom. Man satsade in sig på en järnväg som sträckte sig från Uppsala till Enköping och då fick man en egen station man betalade.
Det kan jag tänka var viktigt på den tiden.
Då fick man alltså utförsel för sina produkter och så vidare. Och sen så kunde man så småningom börja köpa in andra lervarufabriker, konkurrenter helt enkelt.
Aha.
Och i början så var det ju bara den här grova industrin kan man säga, men man började också tillverka byster och medaljonger så där i starten.
Mm-hmm.
Och då var det terrakotta Det finns nästan inga kvar längre för de har ju gått sönder och
ja,
där var ju
körbrant.
Vad sa du, medaljonger?
Medaljonger, ja, det var stora, man ska säga cirkelformade plattor med, det kunde vara olika figurer, det kunde vara någon bild på någon, på till exempel Bellman eller någon kunglighet eller någonting sånt som gavs bort som presenter skulle jag tro.
Så hade man det på väggen eller någonting hemma då?
Ja, det hade man oftast på väggen som väggplattor. Precis. Men det var ganska marginellt. Och sen så småningom så började man då med prydnadskeramik. Man började tillverkning utav urnor och vaser och askfat och sånt där.
När ungefär började man med den tillverkningen?
Ja, det var inte förrän fram på 1910-talet kan man säga. Mm. Och då var det ofta då kopior eller man hade förlager som det hette från oftast dansk keramik. Mm. Kähler till exempel som är ett känt danskt fabrikat. Det var blommigt och det var, man målade och det var, ja, det var ju inga riktiga konstnärer då, utan det var
det var de som var mer begåvade där.
Arbetarna. Ja. Precis.
Som hade lite känsla för form kanske.
Exakt. Ja, precis.
Men det måste ju varit ett smart.
Det var så det började. Ja. Så att det var väl först fram på, alltså efter hemutställningen på Liljevalchs 1917 när Svenska slöjdföreningen propagerade för att konstnärerna skulle ut i industrin för att man skulle få vackrare vardagsvaror och så vidare till folket i allmänhet.
Ja. Ellen Key och den rörelsen.
Exakt. Ja, precis. Och då började de riktiga konstnärerna komma till Ekeby.
Det var då man började kanske också att de skulle signera sina föremål.
Nej, faktiskt inte. De första konstnärerna som kom, det var Edvin Ollers och Einar Forsett. Och Gabriel Burmeister. Och Gabriel Burmeister var väl den enda som var väldigt tidig med sin egen marknadsföring och satte sin signatur get med en eldgaffel.
Ja, just det.
Och den behöll han sen när han gick vidare till andra fabriker också. Men han var några år i början på 20-talet.
Ja, han startade ju sin egen tillverkning också, Gabriel. Ja. Så då hade han ju den signaturen. Ja. Men om man hittar ett föremål då med den signaturen, kan det även vara gjort under tiden han var på Uppsala Ekeby då?
Ja, då står det UE också under. Ah, det är stämplat Uppsala Ekeby under.
Ah, ja.
Så att det, där finns en dubbelmärkning så att säga.
En annan fråga som jag måste bara ställa här. Hette det Uppsala Ekeby alldeles ifrån starten? Eller är det, hette det Ekeby så Uppsala kom till? Eller hur själva namnet?
Ja, det där med stämplar, det, är ju, det kan ju vara lite svårt.
Ja.
Men det var så här att i början så hade man ofta en stämpling som det står Uppsala bindestreck Ekeby inom en ram som är åtkantig. Så märkte man prydnadsgodset. Eller det kunde vara en cirkel med U bindestreck E. Eller det kunde vara skrivet med pensel UE.
Just det.
Och det är då märkningar före 1930. 1930 så började man med märkning Ekeby stämplat.
Vi trodde det var tvärtom. Att man började med Ekeby och sen kom Uppsala till då?
Nej. De här gamla, från 1930-talet så förekommer egentligen inte Uppsala i något sammanhang, utan Ekeby.
Varför tog man bort det, tror du?
Däremot, det som kan vara lite förvillande, det är då när man så småningom 1935 köpte Gävlefabriken, Gävle porslinsfabrik, och 1942 så köpte man Karlskrona porslinsfabrik. Då har man hittat till exempel kaffekoppar som det står UE och sen Karlskrona under Uppsala Ekeby. Eller Uppsala Ekeby Gävle med de här tre ugnarna i deras symbol. Karlskronan har ju kronan.
Ja, just det.
Och Gävle, då har man tre ugnar. Och så står det Uppsala Ekeby, och vi får ju ofta den frågan. Det är Uppsala Ekeby. Ja, visst, det är Uppsala Ekeby, men den tillhörde koncernen Uppsala Ekeby som då bestod av lergodsfabriken här i Uppsala där man gjorde prydnadsgodset. Men porslinet gjordes egentligen inte någon annanstans än i Gävle och i Karlskrona. Så att man får skilja på det där med hushållsgodset, porslinet och det prydnadsgods som gjorde här gjordes här i Uppsala på Ekebyfabriken.
Ja, men då
gjordes egentligen inte mycket tallrikar och Ja, det finns några serier. Scavonius gjorde en serie som heter Fyris, som är fantastiskt fin på 50-talet.
Fyris, ja.
Fyris, precis som Ån i Uppsala. Ja. Den är limegrön och den är gul och den är, finns också i en sån här oxblodsvinröd färg som inte jag är så förtjust i. Men de gröna använder jag dagligen. Ja. Jag älskar dem. De finns i 26 delar tror jag det är. Och fantastiskt vackra. 50-talsform, ellipsformade fat och skålar. Och väldigt funktionella. Gryter med lock och så vidare. Så att de är en favorit.
Oj, vad roligt. Fyris. Ja. Ja. Men 50-talet, det hände ju någonting där, va? Det blir väldigt mycket färg. Och det exploderar det inte fullkomligt då?
Ja, 50-talet var ju guldåldern om man säger så i Uppsalas Ekebys historia. Det var duktiga konstnärer som inspirerade varann. Det var export utomlands. Man hade kontor i Nairobi, New York, i Hongkong. Det finns faktiskt samlare runt hela världen som samlar på Uppsala Ekeby. Så det tog verkligen fart då efter kriget och Europa låg ju i spillde kan man säga. Så att man hade ju konkurrensfördelar med de här fabrikerna i Uppsala. Och man kunde alltså verkligen generöst jobba fram den här prydnadskeramiken som då blev väldigt populär överallt kan man säga. Och de duktiga formgivarna som då fanns och som anställdes. Och, ja, det var verkligen en guldålder.
Men exporterade man då från det här första, det som man köpte där som du berättade om som allting startade med? Leran på den här tomten, kom det därifrån liksom? Allt.
Ja, alltså där ute på Ekeby, det byggdes ju till, det blev ju stora fabrikslokaler. Ja. Det finns bilder när man har, jag tror att det är 12-15 skorstenar, riktigt så många var det inte i verkligheten. Ja. Det var lite skryt.
Ja, skrytskorstenar som lades till där.
Koncernen var alltså på 50-talet, om vi ska ta det redan nu här. Det bestod då utav Uppsala Ekeby här i Uppsala, Plänskronanfabriken och Gävlefabriken. Tillsammans så gjordes, det var en av Europas största lervarukoncerner kan man säga. Det var 2000 arbetare ungefär totalt på de här fabrikerna. Det gjordes ungefär 500 000, alltså en halv miljon prydnadsföremål per år.
Det är mycket alltså.
Ja, det är enormt mycket. Ja. Det gjordes 3 miljoner blomkrukor per år.
Oj!
Det gjordes 40 miljoner kakelplattor per år.
Oj.
Det var då innan plasten hade kommit in i badrummen. Det där sjönk sedan fram på 60-70-talet. Det bidrog också till fabrikens nedläggning så småningom. Att kaklet som var brödfödan basen i tillverkningen, den sjönk ju då med att plasten kom in i badrummen, så sjönk ju tillverkningen från 40 miljoner till 20 miljoner plattor bara på några år.
Och då klarar man det inte på samma sätt?
Nej, det var ju liksom precis som kaklet på Gustavsberg har burit upp mycket av den här prydnadsgodstillverkningen så att säga. Dessutom då gjordes, förutom de här siffrorna, så gjordes det 8 miljoner föremål vardera per år på Gävle och Karlskrona-fabrikerna. Så att Uppsala Ekeby blev verkligen spritt. Mm. Det fanns i nästan varje svenskt hem så fanns det något föremål från Uppsala Ekeby.
Ja, för idag blir man ju väldigt lycklig när man ser ett Uppsala Ekeby föremål antingen då på auktion på nätet någonstans eller ute på någon loppis, vilket är väldigt ovanligt idag. Så jag menar, mycket av det måste jag... Ja, det är jättepopulärt. Oerhört.
Det är sant.
Ja. Så det är ju väldigt efterfrågat kan jag tänka.
Då kan man väl säga, om jag får skryta lite grann, att vi i Uppsala Ekeby-sällskapet som har funnits i 30 år nu i höst, vi har alltså bidragit väldigt mycket till att sprida kunskapen om Uppsala Ekeby på olika sätt. Så att vi har ju själva bidragit till att det har blivit dyrare och det är svårare att hitta saker. Men samtidigt så har vi ju spritt kunskapen och det har kommit ut ganska många böcker och tidningsartiklar och sånt.
Det är så roligt och det är då...
Det är så roligt, vi tycker det är roligt.
Det är då folk tycker om det också, när man kan lite mer om...
Man vet, precis. Och man känner igen föremålen. bara kanske att titta på dem. Mm. Ju mer man vet, ju mer man läser och ju mer man tittar, så lär man ju sig vad är Ekeby och vad är inte Ekeby.
Men det är så otroligt klassiska färger, former. Mm, det liksom går aldrig ur tiden riktigt.
Nej.
Tidlöst, verkligen.
Ja.
Mm. Det passar utmärkt i nutida inredning. Och
precis.
Väldigt många unga människor har ju upptäckt det här, och mycket nostalgi också. Många, vi märker ju det på våra utställningar och så, att folk kommer och säger åh, en sån där hade mormor, åh, den där, den, ja, och den där slängde vi, och den, jaha, jag undrar vad som hände med den.
Ja.
Där tyckte man ju inte var någonting. Ja. Jag vet inte hur många elefanter som har slängts, men det är åtskilliga.
Ja, du. Usch,
Och det ångrar man ju då bittert idag. Man säger, oj, varför gjorde vi så? Mm. Det var ju inte värt någonting. Men så var det ju efter på 60-70-talet när man började resa ut i världen. Man tog hem minneskeramik från Italien eller Portugal eller Spanien och så. Och det här gamla Uppsala Ekeby, det blev inte värt någonting på något sätt. Man, det var roligare med det som kom. Det var ju mer exotiskt. Och,
Kommer. Men det har ju vänt helt idag.
Ja.
Mm. Mm. Men det är ju som min mamma säger ibland när jag kommer hem med någon vas eller kruka eller skål och så. Har du hittat en sån? Det tyckte hon. Vad ska du med den till? Det är ju
inget särskilt.
Nej, bara för att hon har ju levt med det sin uppväxt, Uppsala Ekeby.
Ja.
Och är den generationen då som var med på 70-talet när det skulle vara lite mer kanske slit och släng då?
Ja, då tycker man inte det är så fint.
Nej.
Jag började köpa mina guldvaser någon gång på 70-talet. Början 80-talet. Då fick man betala 200 kronor. Idag får man ju ingenting under 2000.
Då har du en skatta då?
Ja, det vet jag inte.
Jo då. Verkligen.
Jag samlar ju mest standardgods. Jag samlar sånt som jag tycker är vackert i färg och form.
Det är det
och jag
som är
samlar
viktigt.
Bara på vitt och grönt kan man säga. Så att jag fokuserar på, jag tittar inte på så mycket på 50-talet, utan jag fokuserar mycket på 30-talet med de gröna färgerna som kom då, de gröna glasyrerna.
Ja, Scavonius.
Även de där, Scavonius och Thomson framför andra. Mm. Och med de här reliefmönstren, enfärgat med relief. Jag är inte så förtjust i målad keramik, utan jag tycker bättre om
Jag håller med dig där.
Skuggreliefer och ristade dekorer, så att säga.
Ja, så fint. Men hur är det? Ja. Har ni någon utställning nu?
Ja, det vi i Uppsala Ekeby-sällskapet gör varje år en utställning i samband med Kulturnatten i Uppsala. Vi brukar dra 1000 personer åtminstone i konkurrens med 700 andra utställnings- eller evenemang den kvällen eller den eftermiddagen. Så tycker vi att det är ganska bra under 4 timmar max.
Vilket datum är det som Kulturnatten?
I år blir det den 10 september.
10 september i år då man vill se en riktigt rejäl Uppsala
Ekeby-utställning. I september som Kulturnatten går av stapeln i Uppsala. Och nu är det första gången på ett par år som vi kan arrangera det här på grund av covid.
Just det.
Men jag lycka.
Jag läste att ni strävar efter att ha en permanent utställning.
Ja, det ingår i vår målsättning, i våra stadgar.
Ja.
Och det finns ju en konstsamling uppe på Konstmuseet i Uppsala som delvis visas. Det är en samling på drygt 1500 föremål. Mm. Och de hoppas vi så småningom kan komma fram bättre än vad det gör idag. Det är en stor diskussion i Uppsala om Konstmuseet överhuvudtaget och så vidare.
Mm.
Så att det hoppas vi på. Samtidigt finns det också storsamlare i föreningen. Det finns en stor samling i Uppsala som ägs av ett par av våra medlemmar. Det är på 5500 föremål ungefär.
Enormt.
Det är den största samlingen som finns och som tidigare den så kallade Grödingesamlingen. Och den kan tyvärr inte visas för större sällskap idag eftersom lokalerna inte tillåter det. Men för mindre grupper och så vidare så kan man, om man kontaktar Uppsala Ekeby-sällskapet så kan man kanske få tillgång och titta på det, för det är fantastiskt. Alltså, den samlingen är, den omfattar allt och dessutom väldigt mycket industrihistoria finns med i den samlingen också som dokumentation och så vidare som man har tillgång till. Så att det finns en otrolig skatt och den den hoppas vi så småningom skulle kunna visas för allmänheten. Ja, men för närvarande
det håller vi verkligen tummarna för så vi kan få ta del av den.
Jag skulle jättegärna göra det.
Vi har också mindre utställningar i, på Uppsala Industriminnesföreningsmuseum som precis har flyttat in i Uppsala i nya lokaler, och där har vi ett par skåp som vi byter, vi håller till där med våra möten och våra föreningsmöten, och då växlar vi om efter tema i skåpen.
Men då, man kan gå in alltså på Uppsala Ekeby-sällskapet på nätet och se när det är olika utställningar.
Exakt, om man går in på Uppsala Ekeby-sällskapets hemsida så kan man få väldigt mycket information. Och där har vi också en frågelåda som är väldigt populär.
Ja, det kan jag tänka mig.
Där man får väldigt mycket frågor och där vi försöker svara.
Jag tänkte så här, det finns ju någonting som heter Glory och Örjan keramik. Och det står ju så ofta att det är Ekeby. Men kan man verkligen riktigt veta att det är Ekeby om det är en klyftvas till exempel som det står Glory eller Örjan på?
Nej, det där är, vi får ständigt de här frågorna om Glory och Örjan. Och ingen vet riktigt, men vad vi tror och vad vi... Ja, med all sannolikhet är det så här att Örjan och Glory är varumärken för Turitz och Company, alltså EPA-varuhusen.
Ja, det såldes på EPA och Åhléns kanske, eller var det bara EPA?
Nej, det var nog mest på EPA det såldes. Sen så, det var inte bara Uppsala Ekeby som tillverkade, utan det var också Sankt Erik och det kunde vara Bo Fajans som tillverkade de här. Det var anonyma tillverkare. Och varför var det så här? Ja, man ville väl ha kanske en billigare linje. En som man inte talade om att det här var Ekeby. För det skulle då förstöra det andra sortimentet som man också hade från Ekeby. Både EPA och Åhlén & Holm. Där köpte man alltså in egna kundserier på Uppsala Ekeby som fick egna märkningar. Till exempel EPA, Turitz, de föremålen börjar ofta på 10 i nummerserien och sen blir det ett snedstreck och så kommer ett annat nummer. Och 10 står då för EPA, deras nummer för den här respektive varugruppen. Eller som på Åhléns, där står det 441 och så ett vidare nummer och så ett snedstreck och sen ett nummer som då är Ekeby-numret. Men 441 är Åhléns numret. Åhlén & Holm numret.
Ja.
Jag syns inte på den.
Det här var jätteintressant.
Det var så att de hade egna serier. Deras inköpare kom till Ekeby och valde ut produkter. Den här vill vi ha med ensamrätt för EPA. Den här vill vi ha för ensamrätt för Åhlén & Holm. Och så såldes det då med, ja då kunde man alltså tala om att det var Ekeby och då stod det Ekeby under och så vidare också.
Ja.
Medan det andra, de här Glory och Örjan, där är det anonymt så att säga. Man var lite
man kan verkligen inte säga då med säkerhet var de kommer ifrån.
Nej, det fanns ju fler fabriker och det Ekeby köpte ju många fabriker under årens lopp, alltså som av konkurrensskäl. Det fanns i Örebro och det fanns här i flera fabriker i Uppsala som kom in i bilden redan 1917-18 där, när det började liksom röra på sig mer med att man vill ha konstnärer till
Jag tänkte också på det just när det gäller föremålen, hur man kan se på ett föremål om det är ifrån Uppsala Ekeby, om till exempel glasyren har runnit så att själva stämpeln inte syns.
Märkningen.
Ja, märkningen. Finns det något sätt som man kan se det på glasyren eller på...
Nej, egentligen inte. Man måste veta. Och man kan väl möjligen se om det är rödlera. Oftast är ju då, till skillnad från det som gjordes nere på Höganäs eller i Skåne, så är det ofta gul lera. Här är det oftast rödlera. Men man hade alltså... I den mån det syns att det inte är glasyr hela vägen i botten, men är det glasyr hela vägen och märkningar försvunnit så syns ju inte att det är rödlera heller. Va?
Nej, men till exempel... skrapa i glasyren vill man kanske inte.
Ja, nej, det gör man inte. Nej, så det är lite svårt. Man måste veta lite grann, eller ana, eller gissa. Eller ju mer man läser, ju mer man ser framförallt av Ugo, så lär man känna konstnärerna, man lär känna produkterna, man känner formerna. Man kan känna på tyngden lite grann. Jämför man med tysk keramik så den är ju lätt.
Ja,
den är, väger ju ingenting. Den här har en viss tyngd, dock inte som Nietzsche, för den är tung.
Jag har något ytterfoder hemma, de är riktigt tunga alltså.
De är bastanta, tjocka.
Spännande, kul det här.
Nej, annars så man får lära sig.
Ja, så är det.
Men det kan vara svårt även för oss. Och även ibland, vissa formgivare till exempel, de mest kända då, Anna-Lisa Thomson, Scavonius och Vicky Lindsen, de gör liknande saker. De är inspirerade av naturen många gånger och de har ungefär samma formspråk. Och det är jättesvårt ibland, även för oss som kan en del, att skilja dem där åt om det inte är en tydmärkning och man vet att det här gjorde han även om det.
På tal om formgivare, vilken är den mest produktiva formgivaren som har varit på Ekeby, den som har gjort flest
figurer? Ja, man kan säga det att den mest, det där är svårt att veta, det var ju såna otroliga mängder, men man kan säga att Anna-Lisa Thomsons paprikaserie, den började tillverkas. Det är den med, som oftast är brun och vit med vita blad som sträcker sig upp för vasformen.
Den är så fin. Otroligt populär idag också, kan jag lägga till.
Jättepopulär, jättepopulär.
Väldigt svår att få tag på idag.
Ja, och där började man tillverka 1948 och den tillverkades ända fram till 69. Själv dog hon 1951. Så att den tillverkades 17 år efter hennes död faktiskt. Och i samband med att vi hade en utställning på 20-årsjubileumet för ett antal år sedan då, på Stadsbiblioteket i Uppsala. Och då ordnade vi en tävlan. Vi visade 20 föremål som var välkända. Och så fick man rösta fram sin favorit. Och vi hade då i samband med det där jubileet tagit fram kassar i bomullsväv som vi skulle ha ett tryck som symboliserade Uppsala Ekeby på. Så vi valde golvvasen av Anna-Lisa Thomsson. Och det visade sig då, fantastiskt bra timing, att det var den som också vann den här enkäten vi hade, vilket föremål som var mest populärt och som man tyckte bäst om på den här utställningen med 20 föremål. Vi trodde kanske att det var elefanten som skulle bli mest populär, den som
Vicky Lindsen.
Storlekar och tre färger. Ja. Den var ju otroligt populär som 50-årspresent eller bröllopspresent. Ja. Elefanten var ju en lyckosymbol och den blev ju, det gjordes många elefanter.
Jag har två formgivare.
Ja, men också av andra formgivare. Thomson gjorde en med snaben över huvudet. Funktionellt. Ja. Inte så lätt att ha sönder som den här Vicky Lindström som triumferar med snaben rakt upp.
Men vasar är ju också ett bruksföremål som man kan använda. Så jag kan tänka mig att det är det också som gör att man, att det blir så populärt över tid.
Ja, jag vet inte. Men det är ju, alltså både paprikasen och elefanterna, de tillverkades ju i oerhörda mängder. Så att det, man vet aldrig riktigt hur många, det är omöjligt att uppskatta hur många som gjorde
alltså, just då när de rensade ut då på 60-70-talet, jag kan tänka mig att det gick en hel del på tippen då. Ja, tyvärr. Man blir ledsen bara jag tänker på det, men det var ju så då.
Det var så. Tiderna är så.
Men vilken är din, om du får välja en av de här alla formgivarna som du själv tänker är din favorit? Det är Anna-Lisa Thomsson.
Jag tycker, och hon var också väldigt, hon har sagt vid något tillfälle att jag vill göra vackra saker som även de som inte har så mycket pengar har råd att införskaffa. Så att hon var ju väldigt medveten om det här när det gällde designen.
Att det skulle finnas i var mans hem.
Ja, precis. Att det skulle vara lätt för alla att skaffa in.
Även en arbetare skulle ha råd kanske att ha något föremål hemma i alla fall. Men Marie, din favorit, har du någon favorit av Uppsala Ekeby?
Nej, men jag tycker ju alltså den här gröna färgen som är på krukor och allt, det är ju så, jag tycker det är fantastiskt fint. Men sen paprikavaserna tror jag att man tycker om dem så mycket för att de är så sällsynta nu på något sätt också. Mm. Och det är så fint när man ser, jag vet ju till exempel Jessica Hillerström, hon har ju en butik i Uppsala. Hon har ju en sån
just
fin
det,
samling.
Retrolyckan.
Ja, precis. Hon har en sån fin samling med golvvaser. Det är så fantastiskt fint att ha dem tillsammans.
Mm. Ja, verkligen. Och det är på något sätt tidlöst.
Mycket.
Mycket.
Min favorit, måste jag säga. Ja, höra vad du säger om det, Barbara, här. Jag tycker väldigt mycket om Ingrid Atterberg och hennes serie Västkust.
Mm, med prickarna.
Ja, den är jag helt totalt förälskad i.
Den är jättefin.
Ja, en av alla. Det är svårt. Ja, man tycker om alltihopa nästan från Uppsala Ekeby.
Men Anna-Lisa Thomsson, apropå Västkusten, hon hade ju en stuga på Gullholmen.
Jaha.
Och där hon tillbringade somrarna, hon hade ju sitt kontrakt på Uppsala Ekeby att hon kunde vara 3 månader tror jag, nere på Västkusten. Och efter hennes död så hon hade ju inga barn som kunde ärva henne, utan det bildades en stiftelse som fortfarande delar ut pengar till kvinnliga konstnärer som precis har gått ut konstskolorna på lite olika ställen i Sverige. Och man kan inte söka det stipendiet utan man blir utvald, så att säga. Det är en grupp.
Det var helt otroligt fint.
Ja, och idag så är det, jag tror att det är 50 000 kronor som de får 4 stipendiater varje år. Ja. Och det är otroligt uppskattat. Hon hade själv fått ett stipendium när hon hade gått ut tekniska skolan eller motsvarande konstfack som det då hette på 1928. Hon anställdes ju då på Sankt Eriks lervarufabrik i Uppsala, som sedan köptes upp av Uppsala Ekeby 1937. Så att hon fick ju tillbaka sina gamla föremål i kollektionen då. De som hon hade gjort. Så därför kan man hitta till exempel frukttallrikar där det står Sankt Erik, och samma modell finns med bara stämpeln Ekeby då.
Det var ju spännande.
Ja, kul. Så kan det vara. Ja. Det är samma formgivare som då hade tillverkat dem först på, eller formgivit dem först för Sankt Erik, och sedan gick den vidare i kollektionerna i Ekeby när de köpte upp Sankt Erik. Hon var ju konstnärlig ledare på Sankt Eriksfabriken, och sen kom hon då 1933 till Uppsala Ekeby. Mm. Och Skavonius kom in som konstnärlig ledare 1935. Och de blev ju ett väldigt bra team. Han som konstnärlig ledare, hon då som ledande konstnär, som hon sa.
Ja, du vände på det.
Det var ju inte så att kvinnorna i första hand blev påtänkta som ledare.
Bara ledande.
Ledande konstnär. Ja. Så jag tycker faktiskt att hon är fortfarande en ledande konstnär när det gäller formgivning.
Det tycker vi också.
Ja. De var faktiskt med på världsutställningarna i Paris 1937 och New York 1939 och hade stora framgångar tillsammans. Plus att de gjorde en massa fina utställningar på NK.
Ja,
och de reformerade verkligen då Ekeby, som då hade varit blommigt och kanske inte så populärt.
De lyfte det till en helt ny nivå, kan man säga.
Exakt.
Vet du vad, Barbro? Våran tid håller på att ta slut här, tyvärr. Vi hade kunnat fortsätta prata med dig hur länge som helst om Uppsala Ekeby, men vi kanske får
gärna återkomma.
Ja, det var det jag tänkte fråga. Tack! Det var helt underbart att prata med dig. Så får vi önska dig en trevlig helg.
Tack detsamma. Tack för idag.
Tack ska du ha. Tack.
Hej då.
Tack, hej. Hej.
Åh, vad det var roligt att prata och höra mer om Uppsala Ekeby.
Ja, vilken fantastisk kunskap hon sitter inne med, Barbro Råsbrandt, som då är väldigt aktiv inom Uppsala Ekeby-sällskapet.
Tänk vad roligt att åka upp och titta på den här samlingen med 5500 föremål, som inte egentligen är en utställning.
Ingen officiell utställning.
Just nu, utan man kan få boka in sig om man inte är ett för stort sällskap och titta då.
Men Retrorepan, vi är ju ett sällskap på 2.
Ja.
Vi kanske skulle framöver ta och boka in oss på en Uppsala Ekeby
visning.
Ja.
Det vore jätteroligt, verkligen.
Det vore så kul.
Det är spännande där. Och det var roligt, tycker jag, att veta med kakelplattor, att det var liksom ändå kakelplattorna som de levde på för att kunna göra de här fina föremålen som vi egentligen ser nu då.
Ja.
För det är klart, kaklet, det är ju mycket av det som sattes upp då är ju bortrivet.
Liksom. Ja, då behövde de ju det för att värma upp sina hus, och så skulle det vara något vackert och...
Ja, men också i badrummen.
Ja, i badrummen
väldigt mycket
också.
I badrummen, och sen så kom ju plasten då, så då försvann det här liksom. Ja, den hemska plasten, det
hemska
var väl onödigt.
Bort med den, ja. Det gillar vi inte.
Nu har vi kakel igen, ja. Men nu finns inte Uppsala, ja. Ekeby kvar. Så
jag blir jättepeppad av det här samtalet med Barbara. Alltså jag tycker roligt. Så mycket om Uppsala Ekeby. Ja. Men vi får ringa upp henne fler gånger för att det finns ju mycket mer att prata om.
Ja, det gör det.
Ja. Nu fick jag inte frågat hur det var att arbeta på bruket där alldeles i början.
Just det, det ville du veta,
ja,
också.
Hur de hade det, de som stod där och gjorde kakelplattor i den här ishavsleran.
Ja.
Ja, men vi måste faktiskt avrunda.
Ja, nu får vi ut och leta Uppsala Ekeby.
Ja, ishavslera tror jag du skulle säga.
Ja, det kanske vi kan leta. Det brukar finnas lite lerbotten där vi badar på somrarna i, ja. Sävelången.
Ja, Göteborg, det är ju inte berömt för att det inte finns någon lera.
Nej, det är nog en stad som ligger på lera.
Det är så.
Ja. Mm. Om man bygger stora hus, då måste man påla för att det är så.
Det är blå lera.
Ja, det är ju det.
Ja,
vi kanske kan göra en liten fabrik.
Tack för idag.
Tack för att ni har lyssnat och hängt med oss. Hej då.
Hej.